En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I den här veckans avsnitt av Aftonbladet Krim pratar vi om ambulansmordet i Harmånger, där en man misstänks ha ringt en ambulans till sitt hem för att sedan överfalla och mörda en av ambulanssjukvårdarna. I avsnittet pratar vi också om de senaste nätternas sprängningar i Norrköping. Vad är egentligen bakgrunden till den våldsvåg som nu drabbat staden? Det och mer i veckans Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Och vi kommer att börja avsnittet i Norrköping. För staden har skakats av flera händelser under de senaste dagarna. En som rapporterat om det här, det är Joakim Kärpner, reporter på Aftonbladet, som får börja med att berätta vad det egentligen är som har hänt. Det handlar om tre separata händelser.
Tidigt på söndagsmorgonen, strax före klockan 5, så skedde det då en explosion i en trappuppgång i Ljura i södra Norrköping. Och det blev väldigt allvarliga skador där.
Det här sker alltså tidigt på söndagsmorgonen. Sen går timmarna. Och senare, sent på söndagskvällen, så sker det igen.
Så skedde en sprängning i Sandbyhov där en fastighet drabbades av en väldigt kraftig sprängning.
Även den här gången så är det en kraftig explosion. Kort senare får polisen ett nytt larm.
Senare samma dag, samma dygn då under söndagen där, så kallades polisen till en plats i Lindö där de påträffade en person som hade något som bedömdes som ett farligt föremål. Där hände alltså ingenting, men det var ändå en händelse där polisen fick gripa in dem.
Så på kort tid tre händelser. Två explosioner och ett upphittat farligt föremål. Och vid den första explosionen så är det en äldre man som skadas.
Ja, det var ju den här sprängningen, den första sprängningen då på söndagsmorgonen. Där var det en äldre man i 70-årsåldern som blev skadad och fick föras till sjukhus. Men det var inga allvarligare skador.
Vet man om han bedöms ha varit någon slags måltavla för det här, eller?
Nej, han ska inte ha varit måltavla.
Utan han har bara råkat komma i vägen?
Ja, han bodde ju på den platsen, så att det var därför.
Du har ju varit på plats här på båda ställena där det har sprängts. Om du vill beskriva, hur har det sett ut egentligen?
Den här sprängningen på söndagsmorgonen, det är ju, var ju en väldigt kraftig sprängning uppenbarligen. Både porten och delar av taket ovanför porten rasade ner och alla dörrar på första våningen liksom bara flög ur sina dörrkarmar. Även en på andra våningen, en dörr förstördes kraftigt och två dörrar liksom hänger ut ur dörrkarmarna, såg vi när vi var där igår måndag. Så det blev väldigt kraftiga skador där. Och sen i Sandbyhov så ser man ju också kraftiga skador, och enligt uppgifter som vi har så var det ju rasrisk där. Men det ser inte ut att vara riktigt lika kraftiga skador som på söndagsmorgonen.
När du har varit där så har du också pratat med boende i området, andra som har på olika sätt då varit i närheten av det här eller sett förödelsen efteråt. Vad berättar de som bor där om det som har hänt? Vad tänker de?
Ja, när man går runt där i Djura så ser man ju också att det sitter plast för många fönster liksom i hus, även långt från den här platsen där sprängningen var. Så att det var ett väldigt, väldigt kraftig detonation, och det är ju många som berättar att de hade hört den här sprängningen. En person som bor i trappuppgången intill berättade att hon flög upp ur sängen och hon trodde först att det var brandstationen på andra sidan vägen som hade exploderat. Sen när det inte var det så trodde hon att det var deras akvarium som hade smält, som hon sa. Och sen såg hon då att fönstren i köket och ett sovrum hade gått sönder. Så då förstod hon ju att det var en sprängning. Och många andra där i Djura var ju ledsna och bedrövade och tyckte att det var hemskt det som har skett. Några pratade om att flytta därifrån, och det var ju samma då i Sambihov också, att folk långt därifrån, det var någon kvinna som liksom bodde 500 meter därifrån som hade bara trillat ur sängen när hon hörde sprängningen. Någon ung kvinna med barn pratade om att hon ville flytta från platsen, flytta ut på landet för att hon var orolig. Vad ska hända med barnen när de börjar gå i skolan? Ska de dras in i kriminalitet och så vidare? Så att det var ju många ledsna och upprörda reaktioner på detta.
Om vi vänder oss till polisen, vad har de berättat? Vad vet de om dåden?
Ja, det de har berättat är ju att två personer under 20 år greps för dådet i Sandbehov, och att en pojke under 15 år greps för det här avvärjda dådet i Linda. Och så säger de ju att det pågår förundersökning, men i övrigt är de ju ganska förtegna.
Du beskriver ju flera olika händelser här. Vet vi om de hänger ihop på något sätt?
Ja, det vi vet då via källuppgifter är att det är på alla de här tre platserna där gripanden eller där händelser har inträffat, så bor då medlemmar i en familj där en person som tidigare ska vara varit dömd för olika brott. Han ingår i den här familjen och bor på en av platserna. Så att det är ju det som är en slags koppling då.
De här som har gripits, vet vi någonting om dem?
Ja, vi vet att de två yngre männen under 20 år som greps för händelsen i Sandbehov, de greps på en spårvagn i Norrköping, och vi vet också att den ena var på rymmen från ett HVB-hem enligt de källuppgifter som vi har.
Vet vi någonting om bakgrunden till det här? Finns det någon motivbild?
Ja, det man vet sedan tidigare är ju att det finns flera gäng i Norrköping som på senare år har haft uppgörelser kring narkotikamarknaden, och det här har liksom fluktuerat fram och tillbaka. Men vi vet ju inte exakt att det är det som ligger bakom nu, men det kan vara så. Och vi vet också att på den här platsen i Sandbehov så är dels en person skriven som varit utsatt för hot tidigare, och också en person som för närvarande sitter häktad misstänkt för mord.
Fint. Tack så mycket.
Tack.
Sist här, Joakim Kerpner, reporter på Aftonbladet. Och vi kommer att fortsätta rapportera om det senaste kring utvecklingen i Norrköping på aftonbladet.se. Och framöver kommer vi säkerligen också återvända till ämnet här i podden. Men nu en kort paus innan vi går vidare med andra ämnen. Nu så vänder vi blicken mot harmånger och mot det som kommit att kallas för ambulansmordet. Det hela, det handlar om en händelse som inträffade i början av hösten, och nu har en man åtalats och ska ställas inför rätta. En som följt ärendet, det är Amanda Hellsten, reporter på Aftonbladet, som får ta det från början.
Det var den 20 september i år då som SOS fick ett samtal från en man boende i Harmånger.
I samtalet så berättar mannen att han mår dåligt. Och han säger även att han nyligen varit inlagd på psyk och att han skjutsats dit i polisbil. När SOS-operatören frågar varför han åkt polisbil så säger han att han har varit hotfull och inte velat följa med. Men trots det här gör SOS bedömningen att den här mannen inte utgör någon fara.
Och SOS gjorde då bedömningen att det var en händelse där ambulans behövdes, men inte att det var livshotande eller att den här personen var farlig på något sätt, utan det bedömdes som ett så kallat prio 3-larm då.
Det här, till skillnad från ett prio 1-larm, innebär att man inte ser situationen som akut. Så ambulanspersonalen får info om att en man mår dåligt och de åker därför mot adressen.
Ja, men han har uppgett att han mår dåligt då, men de får ingen information om att den här personen på något sätt skulle vara farlig eller ja, men att han utgör ett hot på något sätt. Så de åker ju dit i tron att ja, men det här är ett vanligt vårdärende och vi ska hjälpa en person som ja, men mår psykiskt dåligt.
De är två ambulanssjukvårdare som åker på ärendet. En av dem är en 47-årig kvinna som heter Helena Lövgren. Hon och kollegan kommer till platsen och hoppar ur ambulansen.
Det är ett lägenhetshus eller flerfamiljshus då. Och de ja, men, går in till den här adressen då. Fram till dörren där den här personen som har larmat bor och knackar på. Och då har ju inte de väntat sig något särskilt, utan de tänker att de ska möta en person som mår dåligt nu.
Sen går det fort.
När de knackar på och han öppnar dörren så upptäcker de nästan direkt att den här personen bär någonting i sin hand och det ser ut som en kniv. Och bara kort därefter så blir Helena knivhuggen då av den här mannen. Och allt går ju väldigt snabbt, kollegan börjar springa. Helena försöker också ta sig därifrån, men hon har ju redan blivit knivhuggen då.
De tar sig ut utanför huset. Kollegan förstår direkt allvaret och kort senare inleder han HLR på Helena.
Och i samband med det här så larmas också polisen till platsen då, för då är det väldigt, då står det ju klart att den här personen också är väldigt farlig då.
Ja, nu larmas polis till platsen. Mannen som misstänks för attacken håller sig kvar i lägenheten.
Den här mannen då, efter att han har gått till attack, så barrikaderar han sig i lägenheten. Han vägrar komma ut. Han börjar också posta massa saker på sociala medier. Till exempel på Snapchat, där han lägger upp en bild där han skriver att han har attackerat en person. Att han har mördat någon och att han väntar på polisen då. Så det är ju flera personer som ser de här bilderna. Han kontaktar också bekanta, skriver till exempel till en person på Facebook att han mår mycket dåligt, att han väntar på att polisen ska komma dit och att han planerar så kallad suicide by cop, och det betyder alltså att han planerar att han ska dödas vid polisens ingripande då. Så det är alltså hans plan, och han tänker också ta med sig så många personer som möjligt med sig i graven. Så den här personen han skriver med blir också väldigt orolig och larmar 112 om det här då. Så det är ju flera personer som märker att det är något som har hänt. Mannen postar själv om det här på sociala medier. Han skriver till personer och samtidigt är ju polisen på plats då för att ta sig in och gripa honom.
Vad händer med Helena, kvinnan som han har knivhuggit?
Helena blev ju som sagt väldigt allvarligt skadad. Man var tvungen att påbörja HLR på henne på platsen. Men hon blir tyvärr så pass allvarligt skadad och förlorar så mycket blod att hon dör. Så det står ganska snart klart för polisen att det här handlar om ett mord då, som de utreder. Och mannen som de nyss har gripit är också misstänkt för mord.
När man börjar utreda det här så ser man ju också att det har inträffat en annan händelse några dagar innan det här mordet. Som också kommer att ingå i den här utredningen. Vad är det för händelse?
Exakt. Nej, men, när det här sker då, när det står klart att Helena har blivit mördad, så blir ju det här väldigt uppmärksammat då, i och med att det är en ambulanssjukvårdare som har åkt till en adress för att rädda en person och hjälpa en person, och istället har det slutat med att hon blir mördad. Så det är ju väldigt många som reagerar på det här, och ganska snart framkommer det att en liknande händelse skedde bara 3 dagar tidigare faktiskt. Och den gången hade mannen också larmat SOS om att han behövde hjälp. Och även då larmades ambulans till platsen. Men polis var också med då. Och vid det tillfället så gick mannen till attack med ett baseballträ mot en ambulanssjukvårdare. Han hade alltså attackerat ambulanspersonal bara 3 dagar tidigare då. Men den gången gick det ju bättre, i och med att det var ett baseballträ och det var inte en kniv, och men man kunde ingripa mot mannen mycket snabbare. Och det slutade med att polisen körde honom till psykiatrin då. Så han blev faktiskt inlagd på psykiatrin bara 3 dagar innan mordet skedde då. Och där var han inlagd i, ja, enligt vad som förekommer i förundersökningen, så kan man se att han var inlagd till en dag senare då, den 18 september. Men sen skrevs han ut då, Och bara 2 dagar senare så, ja, mördade han Helena då.
Det finns ju faktiskt även en annan incident som inträffar under precis de här dagarna. Vad är det för någonting?
I samband med att han blir inlagd på psykiatrin så uppträder han faktiskt väldigt hotfullt även där. Dagen efter att han lades in den 18 alltså, så hör plötsligt vårdpersonal väldigt höga ljud från hans rum. Och när de springer dit så visar det sig att han har fått tag i ett järnrör. Det verkar vara en gardinstång i det här rummet då, som han på något sätt har lyckats slita loss. Och sen har han haft sönder sitt fönster där. Så det är glas överallt och det är väldigt, ja, men mycket tumult när de kommer in där. Och i efterhand har vittnen beskrivit det som att de behövde, ja, men 10-15 personer från personalen för att få lugn, eller för att lugna ner den här mannen då. Så det är ju tydligt att han mår dåligt och han uppträder väldigt hotfullt då på, ja, men psykiatrin där han slår sönder sitt rum då. Och han säger också i efterhand till en i personalen att han vill mörda någon. Han tänker att han ska bli en seriemördare och han vill bli känd. Så det framkommer alltså redan då att han har tankar på att, ja, men han är inte bara hotfull utan han vill också mörda någon. Och bara några timmar efter att han har uttryckt det här så skrivs han ut från psykiatrin.
Det låter som, när man sammanfattar allt det här, som att det har funnits ganska mycket varningssignaler kring den här mannen ändå. Men ändå så släpps han ut.
Exakt, nej, men som du säger så har det funnits varningssignaler kring honom. Och det här är ju också någonting som väldigt många har reagerat på i efterhand. Personer har, ja, men vittnat till media, personer har pratat med polisen om att man under en längre tid faktiskt har sett de här varningssignalerna från mannen. Kollegor till Helena berättar att de, ja, men i augusti upplevde att han var hotfull i samband med ett vårdärende. Han, ja, men 3 dagar innan mordet går han till attack med ett baseballträ, uttrycker att han vill mörda någon och sen 3 dagar senare så misstänks han faktiskt ha mördat någon. Så det finns ju många incidenter under en kort tid här kring den här mannen, och det finns också många som har larmat till regionen om det här och slagit larm om att det här är en farlig person. Och, ja, men till exempel så kanske inte ambulanspersonal ska åka ut ensamma när de möter honom, utan vi behöver också polis här. Och i vissa fall verkar också som att personer tycker att han inte skulle ha skrivits ut så snabbt från psykiatrin, i och med att det faktiskt, ja, han misstänks faktiskt ha begått ett mord efter det. Så det har ju funnits mycket varningssignaler, många personer som har larmat och slagit larm om den här personen. Och trots det så går det än så långt att han misstänks ha mördat någon då.
Nu har han ju åtalats för det här mordet. Hur ser egentligen bevisningen mot honom ut?
Det finns ju faktiskt en hel del bevisning som pekar mot att det skulle kunna vara den här mannen som har begått mordet då. Dels finns det ju mycket vittnen, det är ambulanspersonal, det är boende i närheten, det är poliser som har varit på plats som, ja, men har en liksom samlad bild av vad det är som har hänt här. Till exempel så såg ju Helenas kollega när han, ja, men mötte dem i dörren, bar på ett vasst föremål och gick till attack. Så det finns ju tydliga ögonvittnen här. Sen finns det ju också den här tekniska bevisningen att mannen själv har lagt ut en bild på till exempel den blodiga kniven. Han delar bilder på, han har skrivit till personer om att han har begått det här dådet och vad han vill göra. Så det finns också, ja, men bilder, det finns meddelanden, det finns teknisk bevisning. Polisen har tagit sig in i hans lägenhet. Så det finns ju väldigt mycket som pekar mot att det är den här mannen som har begått det här dådet då.
Vad säger han själv om det som har hänt?
Han har, ska man säga, erkänt delar av det här. Han säger ju att han har gjort det här samtidigt som han nekar till att han hade uppsåt att mörda då. Det verkar som att han å ena sidan på ett sätt erkänner att det var han som gjorde det här, men samtidigt säger han att han inte har begått ett brott eller han hade inte uppsåt att mörda. Så det är väl lite oklart där hur han kommer ställa sig till anklagelserna.
Men man kan säga att han har vidgått händelseförloppet på ungefär.
Precis, han har vidgått händelseförloppet men inte erkänt brott då.
Det har ju gjorts en rättspsykiatrisk undersökning av den här mannen, och den kom ju fram till att han inte är allvarligt psykiskt sjuk. Jag tänker att vissa kanske har lite svårt att förstå det här. Hur ska man förstå det?
Nej, men som du säger så kanske det verkar motsägelsefullt. Jag vet inte hur folk tolkar det, men till exempel så har ju mannen själv uttryckt att han har mycket psykisk ohälsa. Han har varit inlagd på psykiatrin, och det finns ju väldigt mycket som pekar mot att han inte mår bra. Samtidigt så den här undersökningen som görs då visar om han hade en allvarlig psykisk störning vid tiden för händelsen. Och det kan till exempel handla om så pass allvarlig psykos att du inte vet vad du gör. Han har inte förstått vad som är verkligt och inte. Han har ingen minne av vad som har hänt, eller han vet inte vad det är som har hänt helt enkelt. Så är det inte i det här fallet, utan vården bedömer ändå att han är fullt medveten om vad han har gjort, och han var också fullt medveten om det när det skedde. Så även om det skulle visa sig att han har en psykisk störning, så var det inte så pass allvarlig att han till exempel kan dömas till rättspsykiatrisk vård sen, utan de bedömer ändå att han har varit medveten om handlingen och vet vad han har gjort.
Det har ju också blivit en stor diskussion efter det här kring ambulanspersonalens säkerhet. Vad är det man vill göra här för att förändra den situationen framöver?
Men som du säger har det ju varit mycket reaktioner här, framförallt vårdpersonal som har larmat om det här och säger att de behöver mycket mer hjälpmedel och resurser när det kommer till att varnas för personer som kan vara farliga när de åker ut på larm. Och till exempel så är det många som önskar att det kunde synas i systemet på något sätt, att här är en person som är hotfull, ni behöver mer hjälp, att man kan få mer information helt enkelt om en person. Kanske att man är tydligare med att polisen ska följa med i sådana ärenden också, att man inte ska vara så utlämnad. För i det här fallet så larmades det om den här mannen flera gånger. Personer har varnat för att han kan vara hotfull, och trots det så när det här samtalet kommer in till SOS så får inte Helena och hennes kollega reda på att han har varit hotfull. Och det är just det där som många inom vården vill ska förändras. De vill kunna veta att när vi åker på det här larmet, då är det en farlig person eller potentiellt farlig vi möter, och vi kanske behöver hjälp från polisen då till exempel.
Vad väntar nu i det här fallet?
Nu har det ju väckts åtal mot den här mannen. Han är ju misstänkt för mordet på Helena och även misstänkt för händelsen som skedde några dagar tidigare när han attackerade ambulanspersonal med ett baseballträ då. Så han är ju misstänkt för flera brott, och det som väntar nu är ju rättegången mot honom. Så vi får se vad han själv säger om anklagelserna då och hur tingsrätten kommer ställa sig till det här.
Sist här hörde vi Amanda Hellsten, reporter på Aftonbladet. Och innan vi avslutar så kan vi tipsa om att vi till helgen kommer ut med ett längre avsnitt där vi berättar om den dramatiska utvecklingen i Knutbyfallet. Där har vi en längre intervju med barnflickan Sara Svensson som berättar om sin tid i sekten. Och så berättar vi om de nya uppgifterna som gör gällande att hon kan vara oskyldigt dömd. Avsnittet det kommer ut senare i veckan. Men nu sätter vi punkt för idag. Om ni som lyssnar vill komma i kontakt med mig som gör podden, då kan ni skriva till markus.ulfsand@aftonbladet.se. Vi hörs där eller här i podden nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.